Precis som Mattias sa så är det ju det här häftet som är, fungerar som en slags grund för gudstjänsten. Jag tänkte vi kan göra så här nu, bara för att utmana de här stackars vaktmästarna som just nu har händerna fulla av kollektboxar. Att hur många är det här som skulle behöva ett sånt där häfte till, eller som inte har något just nu? Då springer de, håll kvar handen, så springer de runt och ger er ett sådant. För det är jättebra att ha. Och sen är det så här att det finns den här boken som vi säljer här ute också, som vi har köpt in lite extra billigt och kan sälja då extra billigt, som heter Heligt år av Peter Halldorf. Och den boken är en slags karta till de här olika bibelberättelserna och händelserna i Jesu liv. Och det är en fantastisk liksom ingång att kunna se lite varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Så är du en sån person som när du besöker en ny stad gärna köper en liten guidebok och vill veta något om den där kyrkan eller det där torget eller så, då ska du definitivt skaffa den här boken, därför att den fungerar på precis samma sätt. Den ger dig de där ingångarna i det som vi beskriver här. Och så vill jag säga så här också, att jag och mina medarbetare har varit några dagar på en medarbetarkonferens i Sunne i Värmland. Måndag till torsdag var vi där. Fantastiska dagar där vi har mött då alla pastorer, ungdomsledare och så i hela Ekumeniakyrkan. Det var väldigt roligt att vara där. Och det är kul att göra det. Och jag pratar med många kollegor och man frågar hur har ni det i kyrkan och sådär. Och inte så få säger ungefär någonting så här. Ja, men det är ju väldigt fridfullt, säger de. Det är liksom väldigt stillsamt och lugnt och tyst så där precis innan man ska fira gudstjänst. Och så tänker jag, jaha, det är fantastiskt. Det är ju det alla längtar efter i vår kyrka, säger jag. Och så säger de så här, nej Gustav, det är ingenting som man längtar efter. För har man väl en gång blivit så i kyrkan att det är helt tyst innan man ska fira gudstjänst, då betyder bara det att barnfamiljerna har slutat att gå i kyrkan. Och det är ingenting man vill. Och jag vet att jag hör det ibland att man säger, det vore så fint om det kunde vara helt tyst innan gudstjänsten börjar. Och så tänker jag, jag är inte säker på att det är någonting ni vill. Därför att de som har det så, de gör vad de kan för att slippa det. Bara som en påminnelse, jag kände det här i början. Att det kan vara bra med en sån uppmuntran ifrån ett annat håll. Att det som man längtar efter kanske man egentligen inte alls vill ha. När man spelar fotboll och, eller någon annan typ av lagidrott, så är det tränarens viktigaste uppgift att hitta rätt position för varje medspelare. Och därför kan man ibland åstadkomma genidrag när man tar någon som tror att den är, och nu rör jag mig lite här på svaga bräd, och känner jag, för jag kan egentligen inte sånt här, men jag repeterar sånt som andra säger. När någon som är lite så här offensiv mittfältare flyttas ner och blir mittback, och liksom plötsligt så spelar hela laget mycket bättre. Därför att tränarens viktigaste uppgift är ju inte att låta varje spelare göra det de vill, utan att låta varje spelare komma till sin maximala rätt. Alltså när man hittar hem, när man får rätt position utifrån den man är och det man kan, då kommer jag själv till min rätt och hela laget kommer till sin rätt. Och det är liksom hela poängen. Och väldigt mycket, tror jag, i livet går ut på just det där, att hitta sin plats, att hitta sin position, att veta vem man är. Jag pratade en gång med en person som jobbade på ett sånt här stort företag där det finns väldigt mycket ordningar. Alltså många tusen anställda, och där det finns många såna här olika typer av ledarpositioner eller chefspositioner. Och sa han att problemet i en sån här organisation är att alla befordras till sin egen inkompetensnivå. Sa han. Alltså man liksom, man får ju en alltså man gör ett bra jobb och som tack för det så får man hoppa upp ett pinnhåll. Problemet är bara det att det systemet gör ju att alla människor hamnar i fel roll. Därför att man hamnar hela tiden ett pinnhål för högt. Därför att när man inte längre gör ett bra jobb, då får man inte något nytt jobb, utan då blir man ju kvar där resten av sitt liv på den platsen som man egentligen inte skulle ha. Men när någon gör ett riktigt bra jobb och hamnar på den platsen där man ska vara, då belönas man genom att flyttas därifrån. Ni förstår problemet. Och så sa han, det bästa som kan hända ett sånt här jättestort företag, för vad vi pratar om, det är att man måste skära ner jättemånga tjänster. Det är inte bra för dem, men det är bra för då kan man flytta tillbaks alla de som hamnade fel till där de faktiskt vill vara. Då blir de jättearga och sura i början och känner sig djupt kränkta. Och sen tänker de, äntligen har jag hittat rätt. Och på samma sätt är det med tron. Att en ständigt pågående utmaning för oss som människor, det är ju att hitta vår roll, vår position i förhållande till Gud. Alltså, vem är jag i relation till Gud och hur ser det där ut? Och en av de talarna som var på de här konferenserna vi var, han heter Will Willimon och är metodistisk pastor, biskop, professor, han har sån här liksom übermän som har skrivit 60 böcker i olika ämnen och så. Och jag har jobbat lite grann med att ge ut en bok där bland annat hans texter ingår och vi har skrivit några själva texter och så. Ja, det har varit väldigt roligt. Så jag har lärt känna hans tänkande lite grann. Och han är sådär skönt drastisk och säger saker. Och så pratade vi lite grann om gudstjänsten och ordningar. Och så ställde jag frågan kring det här med hur gör ni i nattvarden? Har ni en sån här stor syndabekännelse innan? Eller har ni bara en liten sådär? För jag kan känna ibland så kan jag uppleva att människor inte behöver påminna sig så mycket om att de är syndare. Alltså, folk kämpar så mycket med sin självkänsla ändå. Och så sa han, och det är väldigt svårt att återge det, för han pratade sådana skön sydstatsamerikanska. Well, you know, Gustav, in the Methodist, United Methodist Church, nobody thinks that they are a good person. Alltså, i den metodistkyrkan som jag är med i, där är det ingen som går omkring och tror att de är en speciellt god människa. Så det är inget problem, sa han. Syndabekännelsen kanske är enda tillfället på hela veckan när de faktiskt pratar lite sanning. Så att ta inte bort den, sa han. Och jag har gått och tänkt på just det där som han säger där. Alltså, för det han säger, det är ju att genom att vi påminner oss vem vi är. Genom att vi talar sanning om att vi är människor med alla våra tillkortakommanden. Genom att sätta ord på det varje vecka i en gudstjänst. Så påminner vi oss vem vi är. Alltså, och det kanske ger oss precis den där befrielsen, precis den där liksom känslan av att men det är här jag hör hemma. Därför att vår ambition som människor är att hela tiden göra oss själv till gudar. Att sätta oss själv överst i den positionen. Och genom att ge tillfälle, genom att varje gudstjänst får vara en slags tränarens, coachens tillfälle att berätta för alla människor att här är din position. Om du spelar på den här platsen, då kommer du komma till din rätt. Här har du din ultimata roll, din ultimata plats. Och det här är en av ingångarna, en av nycklarna till den här texten. Den vill berätta någonting om vem Jesus är. Och därigenom vill den berätta någonting om vem Gud är. Därför att Jesus är ju bilden av vem Gud är. Jesus är fönstret mot Gud. Alltså, vi vet ju nästan ingenting om Gud. Därför att det är själva idén med begreppet om Gud. Så fort vi kan beskriva eller sätta ord på Gud eller fånga Gud, då är ju inte längre Gud Gud. Utan då är det ju bara vår föreställning, vår projektion. Alltså, Gud måste ju vara någonting som till sitt väsen är större än vad en mänsklig tanke kan uppfatta. Allting annat blir en avgud eller en bild. Men vi är inte utlämnade åt oss själva. Utan Gud har ju berättat för oss. Gett oss till känna. Visat vem han är. Och därför kan vi ändå veta vem Gud är. Och det vet vi i Jesus Kristus. Han är det sättet som Gud vill att vi ska lära känna honom på. Så genom att iaktta, genom att se vem Jesus är, så vet vi vem Gud är. Och vi vet hur vi kan förhålla oss och relatera till Gud. Det som händer med denna, precis som Mattias påpekade, det är ju att Jesus kliver rakt in i vardagen. Eller kanske inte i vardagen, men var rakt in i verkligheten. Han kliver in i en rejäl fest. Och det är inte sådana mesiga bröllopsfester som vi har hos oss. Ja, men ni vet, som börjar i bästa fall 14:00 och kanske är slut strax efter midnatt. En bröllopsfest på Jesu tid höll minst på i 3 dagar av konstant ätande, festande, dansande, sjungandes. Så Och detta var Jesus mitt. Jesus var inte en människa som på något sätt tog avstånd ifrån eller distanserade sig till någonting av den, av det livet, varken det onda eller det goda, utan han befann sig mitt i verkligheten, mitt i livet sådant som det var. Och jag tänker på det när vi, oavsett om man befinner sig på fest eller om man gör någon annanstans, så är ju det som är Guds påminnelse, Guds uppdrag, att han är och han vill befinna sig, och han vill att vi ska befinna oss mitt i all den verkligheten vi har. Och det är ju en väldigt speciell tid och verklighet vi lever i, där det rycker och drar åt alla möjliga håll. Men när det finns protester på gatorna i Tyskland, har man protesterat mot det muslimska inflytandet i rätt så stora protester. I Frankrike har man protesterat för yttrandefrihet, mänskliga rättigheter. Alltså den här folkförflyttningarna som pågår, där det rycker och drar i alltihopa detta, och det finns främlingsfientliga krafter som vill begränsa olika saker. Och mitt i allt detta får vi finnas, och vi får stå där och vi får tänka att Gud är och vill vara mitt i verkligheten, aldrig någon annanstans. Och igår kväll så hade vi ju den fantastiska förmånen, och det var så roligt att vara med om det, att tillsammans med alla andra kyrkorna i väster, och inte bara Allianskyrkan och Pingstkyrkan som ju ibland gör saker, utan också ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och svenska kyrkan var med. Och vi samlades borta vid Sankt Gabriels kyrka, som ju ligger precis ovanför Johannesgården där den katolska kyrkan finns. Och så gick vi därifrån, från ortodoxa till katolska, förbi svenska kyrkan i Tynnered, och så gick vi bort till Pingstkyrkan. Och så hade vi facklor med oss, och vi hade en enkel banderoll där det står liksom gästfrihet och generositet. Och det var fantastiskt, det var människor från alla kulturer. Det var många från Syrien och den delen av världen. Det var en hel del från Iran, för Pingstkyrkan har en iransk grupp av människor som finns där. Det var det var alla slags människor, och det var till och med någon från oss. Jag och Peter var där med våra barn, och så var det en till. Men härifrån. Och det är bra. Som gick med i tåget. Sen var det rätt så många som kom på samlingen som började klockan 7. Nej, men det var så fantastiskt, för vi fick visa det att, alltså, det är inte för att vi nödvändigtvis tycker att det är allt, att det är så bra. Alltså det var inte på något sätt en politisk manifestation, utan vi var väldigt tydliga med att detta gör vi för att vi följer Jesus. Alltså det går inte att följa Jesus och inte ha en generös inställning. Sen kan man tycka olika saker om mångkultur hit och dit, men när man följer Jesus så är det som att allt annat blir omöjligt. Och det blev så tydligt när vi gjorde det, för vi delar ju någonting. Alltså vi har ju någonting gemensamt. Vi tillber samma, och vi gör detta tillsammans. Och därför att vi har en gemensam bild av vem Jesus är. Och när vi läser den här texten så finns det många olika saker att försöka låsa upp. Och den viktigaste är att den ställer frågan om vem Jesus är, och därmed också vem Gud är. Och det är intressant, den här dialogen som utspelar sig mellan Jesus. Vi kan ta upp texten och lägga den där bak, så kan ni påminna er om ni inte kommer ihåg. Där liksom Jesu mamma är på honom på ett sätt som där som mammor kan vara, ni vet. Man liksom kan se framför sig, så kanske inte era mamma gjorde, men min mamma, hon tyckte mycket om att göra så. Just det, du kom lite från bordet här. Så här, va? Låtsas att du är väl uppfostrad nu när gästerna är här, så kan vi återvända till det vanliga sen. Och ni vet hur mammor kan vara, va? De vill gärna att det ska vara så. Och det känns lite grann som att Jesu mamma på något sätt slinker in lite i den rollen här. Alltså hon vill liksom att Jesus, hon vet att Jesus bär på krafter som inte är av denna världen. Och så plötsligt ska han visa upp dem på en fest. Det är som att hon tappar lite omdömet. Men det är ju härligt med mammor, de gör gärna det. Och det är därför vi älskar dem. Och så säger hon så, va? Och så säger han att min tid har inte kommit än. Precis som han själv har sagt, men jag har ju redan gjort liksom. Jag har ju redan dukat av jättemycket liksom. Men jag gör det ändå, eftersom du säger det. Trots att Jesus inte tyckte att det var rätt, så lydde han ändå sin mamma. Det är ju en helt egen predikan i sig. Och så står det så här. 6 stora stenkärl för vatten till judarnas genomsamma 9 rymde ungefär 100 liter. Och alla de här sakerna bär på en djupare mening, precis som Mattias innehåller. De här sex stenkärlen, de påminner bara om en enda sak. Nämligen att det inte var sju. Inte att det inte var åtta, utan att det inte var sju. Därför att sju, det är det talet som representerar att någonting är komplett, eller att någonting är helt, att någonting är fullkomligt. Men om man antyder talet sex, så betyder det att det är någonting där det fattas. Det är en brist. Och det som var bristfälligt, det som liksom inte var good enough, det tog Jesus och använde. Och det stod att det användes till en reningsceremoni. Alltså det finns en koppling till ett sätt att fira gudstjänst, ett sätt att förhålla sig till Gud på, som var inkomplett. Medan Jesus, han tar detta som var inkomplett och ger det en nyare mening med någonting som är fullkomligt, någonting som är komplett. Och det finns också kopplingar till många ställen i Gamla testamentet om den här mängden vatten. Och så står det att Jesus sa till dem att de skulle fylla vatten, och så gjorde de det, och så gick de fram det till honom, och så förvandlades detta till vin. Jag tror att det säger också någonting om att Jesus spränger våra gränser för vad vi kan förvänta oss av att Gud ska göra. Och jag tror att jag har reflekterat ganska mycket över detta, och jag ska försöka säga det på ett bra sätt. Alltså en av de sakerna som jag tror är viktigast för de flesta av oss som sitter här nu, de flesta av oss som kanske går till kyrkan ganska ofta, och man tänker att jag vet hur Gud är. Alltså, jag menar, jag vet hur Gustav brukar predika, det är ju en sak. Det kan man förstå att ni kan tröttna lite grann på. Men alltså det är faran att man också tänker att man vet hur Gud och Jesus är. För är det någonting som kännetecknar Jesus, är att han hela tiden knuffar undan de förväntningarna som alla människor har på vem han är och hur han ska göra. Och det blir så tydligt i att det här vinet som då bjuds på faktiskt är bättre än det andra vinet. Och jag sa till Mattias här innan att jag är lite orolig att det ska finnas folk här inne som läser den här texten som en ursäkt för att bara gå hem och korka upp mängder av det bästa vinet man har och tänka att det var så här Jesus gjorde. Och det kanske inte man kan förespråka att Jesus var en absolut motståndare mot vin, men man ska inte heller ta det som en insikt för att bara gå all in på vindrickande jämt, och det verkar ni klara ganska bra utan Jesus, i alla fall en del av oss. Så att jag tror inte vi behöver det som en ursäkt, det är inte det handlar om, utan det handlar om att Jesus klarade av att spränga den gränsen, den begränsningen som de hade om hur det skulle kunna vara. Och det är precis på det sättet som Gud är hela tiden. Alltså vi har ju oftast så snabbt en förväntan av att Gud ska agera på det här sättet. Gud ska svara på min bön så som jag har tänkt mig. Gud ska... Och så är det i själva verket så att Gud så ofta agerar på ett annat sätt än vad vi hade tänkt, än vad vi hade trott. Och därför är ju inställningen av att ha en... hela tiden öppna sig för att Jesus vill någonting mer. Jesus är den som spränger. Jesus är den som tänker annorlunda. Och jag tror det här gäller inte minst i vår kultur. Hur vi har så lätt att förvänta oss att Jesus ska agera på ett sätt som förespråkar gärna så som vi tänker i Sverige, så som vi tänker i västerlandet. Alltså, vi gör gärna Gud och Jesus precis till en spegelbild av våra egna projektioner. Och jag läste en så spännande, tvingades läsa ska jag säga, för den var inte jätterolig, en bok när jag läste teologi. Där man säger att hur har man beskrivit Jesus genom olika tider? Och så började den ungefär på 1700-talet, och så säger man, då framställde många Jesus så här. Och sen på 1800-talet då älskade man att framställa Jesus så här. Och sen på 1900-talet då har man lite mer, så då var det liksom på 30-talet var Jesus gärna nationalist och stod upp för liksom, nationen var väldigt viktig. Och sen spårade det ur i det som hände sen under andra världskriget. Och så plötsligt var Jesus en motståndsman som liksom var emot det här, va? Och sen så på 60-talet då var Jesus en väldig moralist, för att sen på 70-talet var liksom flower power Jesus och Jesusrörelsen så, va? Och det var så intressant att läsa alla de här skildringarna på rad, därför att det visade så tydligt hur lätt vi har att göra Jesus till någon som bekräftar det som vi redan vill och redan tänker. Medan Jesu uppdrag och hos lärjungarna är att inte att bekräfta den uppfattningen du redan har, utan att spränga dina gränser och att utmana dig hur du tänker om Gud och hur du tänker om Jesus. Och att behålla det öppna sinnet. Och varför är det då så viktigt? Jo, därför att det är först då som vi kan bli räddade. Alltså det är först då som kristen tro blir någonting verkligt på allvar. När det inte bara är en projektion av våra önskningar. När det inte är någonting som vi bara hittar på. Utan det är något fullständigt annorlunda som kommer utifrån. Och därför räddar oss. Därför frälser oss. Därför det var något som vi aldrig hade kunnat tänkt ut själva. Och det är ju själva grundtanken i den kristna berättelsen. Att Jesus dog och uppstod för vår skull. Och att en enda människas död kunde leda till alla människors räddning. Det är ju så osannolikt. Så det är inget vi hade kunnat tänka ut själva. Och just där ligger kraften. Och där ligger styrkan i detta. Jag tänker också att man kan ta detta till en personlig nivå. Alltså det som de gör. Det är att de kommer med det här ofullkomliga vattnet ifrån 6 kärl. Och så bär de fram det till Jesus. Och säger liksom, gör vad du vill med detta. Och så förvandlas det till vin, till någonting annat. Och jag tänker att den inställningen är så viktig. Vi har den, försöker ha den när vi firar nattvard tillsammans. Alltså vi kommer ju inte fram och tar emot brödet och vinet för att vi är så duktiga, för att vi är så fina människor. Det är inte därför som vi går till kyrkan överhuvudtaget. Det är ju den uppfattningen att de som går i kyrkan, de är lite prätt och lite så här ambitiösa. Det är precis tvärtom. Vi gör ju detta för att vi vet att vi inte är några bra människor. Vi gör ju detta för att vi vet att vi faktiskt behöver Gud mycket mer. Därför vi gör ju detta för att vi vet att vi inte har det som krävs. Men det som är spännande är ju att då möter ju Gud oss och våra förväntningar överträffas. Och igår kväll på den här gudstjänsten som vi var på Pingstkyrkan, så berättade en kille om någonting som kallas för DC-031. Jag trodde att det handlade om någonting med flygplan, för jag är lite så här nördig när det gäller flygplan. Att det skulle liksom DC-3, men det hade ingenting med, utan DC betyder Dream Center 031. Och en kille som berättade att han jobbade bland utslagna ungdomar kring Nordstan, och de har en liten plats där de kan erbjuda dem. Alltså, vårt enda grej är att visa de här ungdomarna kärlek. För det är det de aldrig har fått se. Och han berättade om den ena storyn efter den andra om hur människor som hade kämpat med missbruk och droger kunde få en vändning. Och just det här när man kommer till en punkt där man känner att jag har ingenting mer att bidra med. Hur Gud kan förvandla mitt torftiga vatten till fantastiskt vin. Och den här killen hade ju själv en berättelse om hur Gud hade tagit hans vatten och förvandlat det till vin. Och nu fick han vara med om att ge all sin tid för att ge det vidare. Och jag blev så, det tog mig så hårt och jag kände liksom, det är fantastiskt. Tänk att han offrar allt det som vi tycker är gött liksom. Ett vanligt familjeliv, att kunna sitta hemma på fredagen, att sätta på tv:n. Alltså allt det som vi håller kärt, det har han gett upp för att kunna hjälpa några. Därför att han vet vad det är att få sitt vatten förvandlat till vin. Och så tänker jag allra sist att det finns en sån oerhört viktigt steg, princip, tanke här som kommer. Och det är ju att det Maria gör, Jesu mor, det är ju egentligen den första bönen till Jesus. Alltså hon ber honom att göra någonting som är mer än vad man kan förvänta sig. Och i den meningen så är ju det en bön, fast hon själv kanske inte tänkte på det. Men det som sen händer är att, även om inte det är exakt det hon, så är det några som agerar som om det vore sant. Och när jag satt och läste den här berättelsen om och om igen, så kom jag att tänka på det, att där ligger en stor hemlighet, tror jag. Alltså, ibland är vi sådana att vi bara ber till Gud, gode Gud, hjälp mig med detta. Eller gode Gud, ta hand om den här människan där borta, verkar så ensam. Amen. Men en stor hemlighet är att få vara med och se den här typen av mirakel och under när vatten förvandlas till vin. Det är att man först ber och sen agerar man som om det vore sant. Alltså, man tänker att bönen består både av önskan och ett handlande. Alltså att jag får vara en del av svaret på den bönen. Jag får vara en del och agera som om det jag har bett för vore sant. Och jag tror att om det mönstret skulle kunna upprepa sig i ditt och mitt liv, just där vi befinner oss, på arbetsplatsen, i skolan, då skulle det få oerhört stora konsekvenser. Om du både bad för de av dina kollegor som du kände behövde förbön och sen handlade som om den bönen var sann. Det skulle få oerhört stora konsekvenser. Så Jesus vill visa vem han är, vad han ska göra för oss. Och det blir en slags försmak. Om vi tittar på den allra sista versen som finns i hela Johannes evangeliet, i Johannes 20 och vers 31, så står det så här. Hade du fått den, Göran? Nej! Det kanske var det jag menade också. Nej, jag menade 20:31. Förlåt. Jag läser här istället. Då skriver Johannes, som har skrivit alla de här, skriver han så här. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska få liv i hans namn. Alltså grundtanken med det här och alla de berättelserna som finns om Jesus, det är att vi ska kunna tro på honom, att vi ska kunna koppla upp, att vi ska känna att vi får kontakt med Gud. Och att vi förstår någonting mer om vem Gud är och vad Gud vill med oss. Och det är därför som vi nu firar nattvarden tillsammans. För då får vi sätta detta i vår kropp. Då blir inte bara tron en tanke eller en idé. Utan då får vi sätta den i vår kropp. Precis som om en människa som behöver tröst uppskattar naturligtvis ett ord i stil med krya på dig eller hoppas det blir bättre. Men går du fram och ger människan en kram med din kropp, så betyder det någonting mer. När man kliver in i den kristna tron bekräftar man ju det genom dopet, oavsett om man är barn eller vuxen. Och det man döper är ju inte tanken, utan man döper sin kropp. Alltså det händer någonting när vi tror med kroppen. Det är då som vi inte bara ber till Gud, utan vi också agerar som om det vore sant. Och när vi idag får dela brödet och vinet, så får vi kliva fram med hela vår kropp. Och på det sättet agera som om vi trodde på detta. Och därför är det ju viktigt när vi bjuder in, att vi bjuder in på ett sånt sätt så det inte blir bara du som redan känner att du kan och vet allting om kristen tro. Det är inte därför vi går fram och tar emot nattvarden, utan för att vi vill. Vi önskar ha kontakt med Gud och vi vill veta någonting mer. Och det tror vi händer. Precis som en kram kan vara mycket effektivare tröst än ord, så kan brödet och vinet vara en effektivare budskap från Gud än alla predikanter i hela världen. Vi ber. Herre, tack för de här berättelserna om ditt liv. Låt oss få bli människor som bär fram vårt vatten till dig, så att det kan förvandlas till vin. Amen.